Då kör vi igång. Det här är satirpodden Lilla Drevet. Jag kan direkt be om ursäkt för att det var lite annorlunda och, tror jag, enligt de flesta, lite jobbigare ljud på de två senaste avsnitten. Det beror på en annorlunda inställning i inspelningsprogrammet GarageBand som ska vara åtgärdad nu. Det störde mig i alla fall och en del av våra lyssnare. Mm. Okej, skitsamma. Det gick verkligen att lyssna på ändå. Jag hoppas ni gjorde det också, för det var bra grejer. Jag vill gärna ha svar på frågan som jag ställde i förra avsnittet.
Vadå för fråga?
Jag vill ha materialistiska förklaringar till Galtanskalans uppsving och varför politisk organisering sker kring frågor om identitet och livsstil och inte kring ekonomiska intressen.
Okej,
Den roliga, ibland, enkla frågan.
Ibland vill man bara ha mail från materialister. Maila med alla materialister, Pola Söderholm med hotmail.com och förklara. Just det, jag ska säga formaliteten här också. Att Lilla Drevet är en podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med våra sponsorer Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Och här sitter då vi på mitt varma Kvava-kontor. Den här starka Roms sista dagar-känslan som är i Malmö här de senaste veckorna.
45 grader och sol.
Precis, i mitten av september. Men vi låtsas som ingenting. Vi fortsätter kommentera Twitter-konflikter här vecka efter vecka. Som om ingenting har hänt. Men vi är då jag, Ola Söderholm, och ni, Liv Strömqvist och Moa Lundqvist.
Ja, hej.
Hej, välkomna.
Hej, tack.
Vi är the wokest base på hela möllan.
Yes.
Och vi ska snacka politics och sånt. För det är igång nu officiellt med politics-säsongen. För det var riksmötets öppnande igår. En då högtidlig ceremoni då kungen ger klartecken att nu kan ni börja med riksdagsgrej.
Fjuh.
Varje höst ger han oss demokratin som en present, för han är en sån god och klok monark. Sen spelade Janne Schaffer fina svenska melodier på elgitarr.
Wow.
Och sen större delen är då att statsministern håller något slags lite längre anförande. Och jag såg lite när Löfven talade och jag tänkte så här på publikbilderna som klipptes in ibland. Alltså det är bilder då på riksdagsledamöter som sitter där i stolarna när Löfven talar.
Är det i plenissalen?
Det är i plenissalen, precis. Och jag hade svårt att avgöra vad som sa mest om samtiden och tidsandan. Att riksdagsledamöterna medan statsministern talade satt och stirrade ner i smartphones. Eller att de satt och reclaimade folkdräkten. Två saker man inte hade kunnat tänka sig för 20 år sedan. Vi kommer alla ha superdatorer i våra telefoner med omedelbar tillgång till hela världens information. Och alla våra politiker kommer hålla på att reclaima folkdräkten. Eller det här med smartphones gick säkert att förutspå. Att det var dit det barkade. Men ingen politisk analytiker hade kunnat förutspå det på 90-talet när Göran Persson höll på med något finanspolitiskt ramverk eller något. Att visst, sånt här håller vi på med nu. Men inom några år kommer det vara en viktig fråga för svenska politiker att reclaima folkdräkten.
Nej.
Den utvecklingen kommer ske. Det här obskyra rassepartiet kommer mångdubbla sitt väljarstöd. De kommer tåga in i riksdagen i sina Nils Holgersson-folkdräkter. Och det kommer i sin tur leda till att Rosanna Dinamarca sätter på sig en Dalslandsdräkt.
Kommer det till slut vara att exakt alla har folkdräkter på sig? Eller var det redan så att varenda en hade en folkdräkt?
Nej, det var inte
det var varmt.
Men det var ganska, alltså det var ju så där verkligen fläckar av folkdräkter i publikhavet, alltså på ganska många ställen.
Nu var det, men inte innan.
Nej. Men nu var det Rosanna Dinamarca, reclaimer med sin Dalslandsdräkt, Magdalena Andersson, Närkesdräkten. Det är så mycket samtiden.
Ja.
Reclaimande av folkdräkt. Det kändes som en så här installation av en dålig övertydlig konstnär. Här sitter riksdagsledamöter och reclaimar folkdräkten och spelar Pokémon Go.
Det är en satirteckning.
Ja. Samtiden, va?
Samtiden är lustig.
Ja, för det var ju den stora nyheten från riksdagsmötets öppnande. Alltså förutom att en ny minister utsågs så var det att Susan Monica Gren spelade Pokémon Go under Löfvens tal.
Okej.
Okay. Har sett det här?
Jag har inte sett det. Eller Nej. Jag har inte läst om det.
Nej.
Inne i plenissalen. Är det Pokégym?
Det var ett Pokémon gym på prins Daniels rygg tydligen. Inne i plenissalen.
Oj.
Eller en Pokémon där. Jag kan inte i detalj alls spela det själv.
Såg hon att hon satt så här och pickade på skärmen?
Nej, hon la upp en bild på Twitter. Jaha. Och så skrev hon så här, kolla en Pokémon precis bakom prins Daniel. Mm. Så tog ett foto där inne i plenissalen under Löfvens tal.
Jag älskar livet.
Men det blev så här lite då att hon blev lite dissad för det här. Och att hon var respektlös eller någonting, kanske någon sa. Mm. Och hon skrev ett blogginlägg då sen på sin blogg där hon förklarade sig. Och så skrev hon så här att det finns någon som blivit provocerad av det här och de personerna ber jag om ursäkt.
Snyggt, det är den bästa ursäkten.
Den här allra mest klassiska icke-ursäkten. Yeah. Men förlåt om du blev ledsen då. Men det, jag blev inte ledsen, så ska jag säga i och för sig. Jag håller inte på att hetsa mot Monica Green nu.
Nej.
Tyckte det var skönt med en sosse som inte var så lismande och krypande mot kungahuset utan stod upp lite för partiprogrammet. Mm. Skändade prins Daniel genom att fånga Pokémons på hans rygg. Men sen så skrev hon vidare i den här ursäkten på sin blogg. Det var lite kul att hon skrev att citat: så länge väljarna har förtroende för mig har jag kvar mitt uppdrag och det pågår dygnet runt. Vi läser handlingar, förhandlar, möter väljare, deltar i utskottssammanträden, voterar, gör studiebesök, arbetsplatsbesök och så vidare hela tiden. Att jag dessutom är fascinerad av att Pokémon kan få ut unga från sina tonårsrum och gamla att förenas med de unga i gemensamma promenader och aktiviteter. Den aktiviteten intresserade mig och gjorde att jag tog steget till att bli en Pokémon-spelare. Om det är bra eller dåligt får framtiden och väljarna avgöra. Är det bra eller dåligt att få framtiden och väljarna avgöra? Slutcitat.
Så att hon liksom öppnar för att hon skulle kunna bli tvungen att avgå på grund av sitt Pokémon-missbruk.
Ja, men jag tycker det är bara kul att hon lyfter frågan om hennes Pokémon-spelande till den nivån.
Bara historien får döma henne. I framtiden får vi se.
Jag hämtar mitt mandat hos folket. Jag söker förtroende hos väljarna. Hon förklarar bara pedagogiskt hur vår representativa demokrati funkar.
Ja.
Det här med hennes Pokémon-spelande, det är upp till väljarna att utkräva ansvar. Mm. Monica Green fångar Pokémon på prins Daniels rygg inne i plenissalen. Är det bra eller dåligt? Väljarnas dom kommer i valet om 2 år. Och mer finns det att säga.
Men också det här, så här, jag valde att börja spela Pokémon därför att det får ungdomar att gå ut. Men själv sitter hon då i plenissalen
och
gör
och voterar, spelar Pokémon
under tiden som Stefan Löfven berättar vad han ska göra i år.
Till hennes försvar så var det otroligt tråkigt.
Mm.
Det var inte ens sossan orkade applådera någonting.
Men många gillar väl kanske att hon gjorde det då, tänker jag mig. Att det så här, vi tycker också det är tråkigt när Stefan pratar. Jag hade också spelat Pokémon, relaterar till Monica. Och det kanske kan bli ett uppsving snarare.
Ja, alltså hon levererade ju den enda nyheten nästan från hela det där. Mm. Eller jo, det var ju också, den stora nyheten var ju att hon som förlorade på spåret finalen mot Jesper Rönndahl blev ny minister.
Vem?
Hon som satt bredvid Göran Hägglund och såg ut ungefär som Göran Hägglund.
Ja, hon, den kvinnliga Göran Hägglund. Ja.
Okej, grattis.
Men hon är sosse tydligen alltså.
Jaha.
Som ska ersätta Aida Hadzialic nu.
Ja, grattis.
Det var det om det. Pokémon Go. Men förutom Pokémon Go då, det här var lite tramsigt det jag pratar om nu. Men vi ska prata om rediga nyheter den här veckan, eller hur?
Mm.
Sådana riktiga politiska nyheter. Vad ska du prata om, Moa?
Jag ska prata om CETA, ett annat frihandelsavtal. Nu när TTIP håller på att gå åt helvete.
Mm. Bli ute.
Precis, det håller på att vara yesterday's news. Så då tänkte jag, då tar jag ett annat frihandelsavtal. Och för att folk har skrivit och sagt, varför har du inte sagt någonting om detta?
Okej.
Okay. Idiot.
Men så CETA är nästa boss på något sätt?
Det är den tidigare bossen.
Man har dräpt TTIP. Aha, okay, okay.
Precis, det är den som ligger lite till grund för TTIP.
Och vad ska du prata om?
Jag ska prata om vad heter det, det här förslaget om att könskvotera bolagsstyrelser.
Just det. Jag ska prata lite mer om den här vinster i välfärden-grejen sen, som vi höll på med förra veckan. Men först nu så tänkte jag på nyheten om att Liberalerna kräver ett stopp för etableringen av religiösa friskolor. Har ni sett det utspelet?
Ja.
Ja.
De skrev på DN Debatt, Jan Björklund och några andra partikamrater till honom, så skrev de en artikel om att de vill ha stopp för nya religiösa friskolor och de som redan finns ska inte få utöka sin verksamhet. Det finns då 66 religiösa friskolor i Sverige. 54 är kristna, 11 muslimska och en judisk.
Mm. Och 3 katolska, nej, någonting sånt där. Okej, det beror på hur man delar på kristna. Ja.
Det är bra att du står upp för den lutheranska läraren här. Så att de är inte riktiga
för
kristna.
För mig är inte de kristna.
Att Gustav II Adolf inte dog förgäves, utan du bär vidare hans arv här.
Mm.
Att de katolska hundarna är
inte
de håller på med en irrelära och de ska brinna.
Avgudar ytterligare. Vi har inte lyckats slå ner dem totalt. De har fortfarande 3 skolor i Sverige. Precis. Och det vill jag aldrig glömma.
Där de har något jävla skrin med benbitar från någon som påstår att den såg Jungfru Maria i ett rostat bröd för 150 år sedan, som de tillber. Sjuka jävlar är de.
Jag gillar skattrosismen mycket, mycket mer än protestantismen. För de har mycket fina grejer.
Väldigt mycket fina kitsch. Det är ju taskigt att kitsch, men fina saker.
Finare saker. Slut på...
Jag gillar ju mer det här rena och strama och starka. Bara jag och Gud, som man möter i protestantiska kyrkan. Att inte massa krimskrams och mishmash och
jag gillar mer
rök och sånt där.
Jag gillar verkligen ett magiskt ben. Det finns nog inget jag gillar mer. Ett magiskt ben i ett skrin.
Med ett rökrum. Fint skrin dessutom.
Ett fint skrin dessutom. Mm.
Jo, ja, men det är olika det där. Men,
får man gå i skolan när man är så här gammal? Får man börja? När de får inte utöka sin verksamhet. Finns det komvux?
Ja, men jag tror de får utöka
finns det än så länge. Finns det komvux?
Jag vet inte, är det verkligen det enklaste sättet för det att komma åt ett gammalt benbit i ett skrin? Att börja... En katolsk friskola, om det är det enda du vill. Men jo, förbjuda religiösa friskolor, det kan man ju tycka. Det är väl också en åsikt att man ska stoppa religiösa friskolor. Det jag inte fattat är hur det ska gå till att förbjuda religiösa friskolor.
Han skrev inte om det.
Nej,
nej.
Och ingen som vill förbjuda religiösa friskolor har förklarat exakt hur gör man. För jag lyssnade på en diskussion om religiösa friskolor i P1-programmet Människor och tro. Det var ett år gammalt avsnitt, det var inte i samband med det här Björklund-utspelet. Men det är ju samma debatt hela tiden som kommer upp då och då. Men där förklarade Claes-Göran Aggebo, som jobbar för Skolverket, hur en religiös friskola kan och får skilja sig från en vanlig skola.
Till exempel kan man ha bönestunder, man kan ha en andaktsstund eller man kan smycka lokalerna med religiösa bilder eller så. Det är i sådana delar av verksamheten som... den här konfessionella inriktningen får komma till uttryck. Så det är inte i själva undervisningen och hur den bedrivs. Det är inte där det får skilja sig åt.
Så det är mest inredningen som får skilja sig åt?
Ja, man kan liksom ha lite religiöst runt omkring och extra aktiviteter. Men själva läroplanen och undervisningen får inte skilja sig åt.
Mm.
Ja, den ska vara icke-konfessionell som på alla andra skolor. Så skollagen är lite flummig på så vis att den säger att det får finnas skolor med konfessionell inriktning. Men undervisningen måste vara icke-konfessionell. Det är ordet de använder, konfessionell. Uh-huh. Så en skola får ha en inriktning som absolut inte får märkas i undervisningen.
Okay.
Man tänker ju att undervisning kanske är en avgörande beståndsdel i skolans verksamhet. Så det verkar svårt att man ska kunna ha en inriktning då som är helt frikopplad från undervisningen. Men så är skollagen. Ha gärna en superreligiös inriktning på skolan. Men vi stänger skolan om den här religiösa inriktningen på något vis märks i undervisningen. Men även om det här är reglerna, att inriktningen inte får märkas i undervisningen, så har det då visat sig vid upprepade tillfällen vid kontroller och när journalister gjort granskningar att det här inte funkar i praktiken. Att det är då sådana här så kallade konfessionella inslag i undervisningen. Att de kanske får lära sig att man ska brinna i helvetet om man är bisexuell.
Mm.
Och det här är ju inte bra. Tycker bland annat den här ateist posterboyen, humanisterna killen Christer Sturmark.
Mm. Yeah.
Han är med i Människor och tro. Argumentera mot religiösa friskolor.
Jag har träffat så många elever som har gått till Livets ord eller i Södermalmskyrkans skola och som berättar att man lär sig att homosexualitet är synd och evolutionen är bluff och så vidare. Det fungerar inte i praktiken. Och vi har ett samhälle som redan nu slits sönder av segregation. Idén med konfessionella skolor gör detta ännu värre. Och jag tog förut Plymouthbröderna som exempel. De har ju till och med lurat Skolinspektionen genom att fylla i blanketten för icke-konfessionell skola, så att säga. De är inte en religiös friskola på pappret.
Ja, han tar upp Plymouthbröderna. Mm. Det är en religiös sekt som har en friskola i Småland någonstans.
Just det.
Okej, låter spexigt.
Journalister har granskat den och det pågår sjuka saker där då.
Ja.
Men som han sa, Christer Sturmark, de har skrivit på blanketten att de inte är en religiös friskola. Och det kan väl vem som helst göra?
Ja, rent tekniskt.
Så vad menas då liksom med att förbjuda religiösa friskolor? Alltså det blir att man tar bort alternativet religiös friskola från blanketten man ska fylla i.
Mm.
Och vad tänker Jan Björklund att det ska göra för skillnad? Alltså är det inte bättre om alternativet konfessionell skola finns? För då blir det att man kryssar i på blanketten obs, vi är religiösa nutcases.
Just det.
Så då vet Skolinspektionen det.
Då kan alltid Uppdrag granskning kolla på blanketten och åka till dem.
Håll lite extra koll på oss. Ha fler kontroller på den här skolan. att det är mer praktiskt än om alla gör som Plymouth-bröderna och försöker mörka sin egentliga agenda. Men, för jag tänker, att Jan Björklunds problem är att det finns människor som har en annan syn på religionens roll i samhället än vad han har, som startar friskolor. Men det är ju som sagt, det är redan förbjudet för dem att bedriva en religiös undervisning, men det går ju svårare att förbjuda religiösa människor att starta skolor.
Ja.
Det går ju att ta bort en ruta från deras ansökningsblankett. Så här får ni inte hålla på och kryssa. Men det är inte säkert att det löser problemet. Att det blir så här att fan, nu kan inte vi vara lika religiöst smygindoktrinerade mot barnen som vi hade tänkt. För det fanns inte en sån ruta man kunde kryssa i. Utan ja, men det har varit tvärtom varit så att många av de här värsta exemplen inte ens har sagt att de är religiösa friskolor officiellt. Enda sättet att lösa det här är ju att helt enkelt förbjuda alla religiösa människor att starta friskolor. Eller alla som tycker att religionen ska ha ett politiskt inflytande då kanske är religiösa på det viset. Så det blir en mer avancerad form av åsiktsregistrering som liberalerna måste utarbeta. Det blir ett nytt test, sådana som Folkpartiet gillar. Efter språktest, medborgarskapstest. Nu kommer äntligen, är du ett religiöst nutcase-testet? Som man måste få ett nej på för att få starta en friskola.
Mm. Ännu mer att fylla i. Man får checka i. Är du religiös?
Ja, precis.
På det testet också. Alltså det är samma problem där med att man ska fylla i olika saker.
Men det måste antagligen vara lite mer snillrigt konstruerat antar jag då, än bara en fråga. Är du ett religiöst nutcase?
Ja, sen så... de måste förfölja de personerna, sätta span på dem och så vidare.
Man får en skiva rostat bröd och så säger man, vad är det? Vad syns på brödet?
Ja, precis. Det är svårt när man ska utforma det här testet att det måste vara lite sådana frågor där man råkar avslöja sig då, som att man så lurar religiösa nutcases och avslöja sig.
Mm.
Jag antar att det är olika för kristna och muslimer också. Jag tänker att om man ska avslöja ett kristet nutcase så kan det vara en bra fråga att ställa är hur ofta schamponerar du håret? Om någon svarar varje dag, morgon och kväll, så då är det ett tecken på att man är ett religiöst nutcase.
Mm-hmm. Okej. Okay.
Jag bara försöker ringa in det här.
Att kristna har väldigt tvättat hår.
Oerhört tvättat hår.
Okay. Ja, det var listigt, jag kopplade inte.
Frikyrkofreaks gick runt med supertvättat hår. Väldigt uppspärrade ögon. Kanske har på sig något mintgrönt.
Mm.
Kanske inte helt vassentast, men ändå. Mm.
Ett steg på vägen.
Det är så mycket jag kan hjälpa Jan Björklund. Att folk som schamponerar håret 2 gånger om dagen ska inte få starta friskolor.
Mm.
Det kommer bara sluta med att de lär ut att evolutionen är en judelögn. Jag kan inte riktigt säga hur man ska skilja ut de muslimska nutcasen. Det är någon som är närmare den kulturkretsen kanske får utforma det testet. Då.
Mm, mm.
Ett annat alternativ för att verkligen vara säker på att det inte startas religiösa friskolor är förbjud friskolor.
Det är ett förslag också.
Men för jag fattar inte på riktigt hur man ska kunna ha den åsiktsregistreringen. Eller ja, men just att de inte ens ska få starta det. Liksom. Alltså det är som den här, det är någon så här all... Hazar, jag kommer inte ihåg vad fan den hette, någon muslimsk friskola i Vällingby som har i Livom nu. För att de har separerat på gympan för att tjejerna ska få ta av sig liksom slöjorna och springa runt och spela innebandy. Så får har de aldrig gympa med killarna. Men jag menar, samma gäng hade ju kunnat starta friskolan ändå och inte kryssat i det. Och sen så liksom, man kan ju säga också att ja, men vi separerar ju inte gympan för att de separerar ju på gympan nu för att de är religiösa nutcases. Men de kan ju säga att vi gör det ju bara på det vanliga svenska sättet.
Mm.
För att annars är ingen som passar tjejerna. För de är så himla dåliga på innebandy.
Just det.
Det är därför.
Vi hade alltid separat gympa. Hade inte ni det?
Ja, mellanåt i alla fall.
Jag var aldrig där, men jag tror att det brukar vara så.
Vi hade alltid det hela högstadiet. Så vi hade liksom en kvinnlig gympalärare och gjorde så här tjejgrejer. Och de hade en manlig gympalärare och gjorde killgrejer.
Det är nog vanligt.
Fullskaligt könsupporter. Men vad heter det? Jag tycker också just det med religiösa friskolor, för att jag menar att Krista Sturmark säger så här, har man inte hört från människor i Livets Ord, men har man inte också hört från människor som har gått Waldorf så här, att så här, de fick inte, lärarna sa att de inte skulle vaccineras eller att de skulle skölja flår eller att liksom, de fick inte ha på sig svarta kläder, de fick inte vara punkare utan de måste ha på sig pastellfärger. Alltså det finns väl mycket sånt som inte har med religion att göra utan som bara är nutcases. Överlag. Därför tycker jag att det verkar vara bäst att förbjuda friskolor. Förbjuda nattkrisis. Ännu bättre. De som får inte vara i samhället. Regeringen presenterade ett lagförslag förra veckan om könskvotering till bolagsstyrelser.
Mm.
Hörde ni om det?
Ja.
Mm.
senast 2019, om 3 år, ska andelen ledamöter av vardera könen i börsbolagsstyrelser vara 40% enligt det här förslaget. Och om det inte sker så kommer de här styrelserna att bötfällas.
Okej, hur mycket skrev de det?
Hur mycket de ska bötfällas?
300 kronor.
250 kronor.
Let's go and burn.
De rikaste människorna i hela Sverige ska få dagsböter.
Just det, men det kan man tänka sig kommer hända att de bara kommer vara så himla så bara fuck off sosse Sverige. Sug mitt visakort. Alla ska äta Anders i den här styrelsen fortfarande.
Ja, men det är som
smakar det som kostar och jag betalar så gärna.
Ja, men precis. Om man har så mycket pengar då kan man till exempel alltid parkera var man vill. Det kan ju vara en sån grej. Bara så här, jag har en bil, jag bara parkerar och sen bara betalar alltid parkeringsböter. Just så är det. Människor som har, vissa människor som har jättemycket pengar. Så att man kan liksom köpa sig rätten att alltid bara parkera precis utanför dit man ska. Man ska till en restaurang, man parkerar utanför restaurangen. Och då kan man också köpa sig lyxen att ha all-mail-styrelsen.
Jan Guillou är så med parkering, vet jag. Att han bara tar 30 000 i p-böter om året. För att bara unnar sig det. För att slippa hålla på och köra runt och leta.
Det kanske till och med kommer bli en statusmarkör då. Att det blir liksom en sån grej som extra rika gör. Att så här, jag är en sån som har liksom... Jag dricker alltid bara champagne från det här årgången. Självklart har jag en styrelse med bara män. En sån fattig lapp som måste ha hälften kvinnor.
Det är att slippa onödigt krångel.
Ja.
Tjejer i bolagsstyrelsen, det kan man liksom betala sig ur då.
Mm.
Men det är ett förslag.
Det är ett förslag, men ingen tror att det kommer gå igenom. Okay. För att alla allianspartierna och SD är emot, så som det ser ut nu. Och de andra tre är ju i minoritet, som bekant.
Mm.
Men det var inte riktigt det jag tänkte prata om, utan det jag funderar mer över är den här sidan som är för kvotering. Alltså sossarna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, lite olika debattörer. Så här, att jag alltid varit lite förundrad över den så här entusiasm som råder i den här gruppen över tanken på att få in kvinnor i bolagsstyrelser.
Vad är det här med att det är konstigt att man ska se det som en sån progressiv seger att när revolutionen kommer ska 40% av alla med kul hål i nacken vara kvinnor.
Precis. Det finns ju en förening som heter Allbright till exempel. Som är en förening inom näringslivet som vill jobba för att fler kvinnor ska vara på höga poster. Kvinnlig representation i näringslivet. Och de gjorde en så här skämslista på bolag som inte hade en enda kvinna i sin bolagsstyrelse. De gjorde en sån lista så här, skäms på er. Ett av bolagen på den här skämslistan var bolaget Africa Oil. Det är så roligt namn. Africa Oil.
Mm.
Vad gillar ni det namnet? Tycker ni det är bra?
Det låter lite som att de är bovar. Man tänker
det är
lite det här är inte,
enkelt namn.
Det här är inget så här företag som kommer samarbeta med Way Out West. Stå där.
Säg inte det.
De är inte så här havremjölksgoda. Det känns som ett bovföretag.
Nästa år. Way Out West presenteras i samarbete med Africa Oil. Alex och Sigge livepoddar om hur jävla gött det kommer bli när vi äntligen får rullning på den här äntligen får bygga den här borren i Somaliland. Vi ska googla Somaliland. Nej, googla inte Somaliland. Vad fan som händer i Somaliland? De borrar efter olja i just det. Somalia, Etiopien och Kenya. Det känner ni till att de här länderna, Somalia och Etiopien, har grava väpnade konflikter. Som är orsakade ju av just oljeutvinningen. Civila dödsfall, flyktingströmmar, människor fördrivs. Otroligt shady. Otroligt kritiserat av människorättsorganisationer. Allbright-föreningen, den feministiska föreningen, bara, de är med på skamlista. För att, kolon, de har inte en kvinna. En enda kvinna, hur fan det är 2016, vad pågår. Åh, tänker utopin att en liten Annika Falkengren-varelse bara skulle klappra in på Africa Oils bolagsstyrelsekontor och bara, fuck gubbar. Nu är det jag som är med och sätter dagordningen. Jag kan också fördriva ursprungsfolket till Ogaden-provinsen.
Gud, jag kan.
för att hitta olja och med den oljan bygga mer mentalsjuka små saker av plast som aldrig kommer brytas ner av naturen. Sen lunch. Och på afterworken tycker jag att vi alla tillsammans ska gå och träna zumba. Jävla gubbar. Fuck gubbar som ska sitta i bastun. Nu är det jag som kommer med mångfaldståget. Vidgar era vyer. Så det är bara att hoppa på.
Mm.
Är Albrights vision här. Skulle kunna hända. Feministiskt initiativ alltså, och vänstern alltså, och sossarna alltså, och Miljöpartiet alltså. Det var de vi pratade om. Varför de har så fruktansvärt mycket entusiasm kring frågan att få in kvinnor i bolagsstyrelser. Ja, jag kan absolut förstå det ur perspektivet att det ser himla dåligt ut. Om man ser en sån bild på medlemmar, svenska bolagsstyrelser. Och det är bara en sån skog av slips. Men, eller hur?
Mm.
Kan förstå att man inte vill att det ska se ut så.
Mm.
Man vill inte att till exempel en feministisk serietecknare ska kunna ta den bilden och skriva "Var är brudarna?" på den som ett litet satiriskt collage. Eller hur? Man vill
du
inte
borde
det.
Inte, du borde inte bara basunera ut så här bra idéer alldeles gratis nu. Så någon kan sno det.
Det förstår jag till 100%. Att man liksom av symbolpolitiska skäl vill sätta in kvinnor på den bilden. Och det tycker jag så här, vad fan, visst, gör det då. Eller gör det inte, det spelar så jättestor roll. Men kan vi inte ändå liksom säga att det är det är, att det är så här, det är symbolpolitik.
Mm.
Och det kan man, eller så här, det kan inte vara helt fel heller. Det, är liksom, det har väl inget dött av, typ.
Och det är deras imagebyggande och så vidare. Och...
Nej, men det kan väl kanske så här, det kanske kan liksom bidra till något. Man ser på den här bilden och...
Man tänker, jag kan också...
Men, exakt! African
Oil...
Jag kan också ha med
en liten flicka kan se det.
En liten flicka i Ogaden-provinsen. Oh, ja. Kan titta på en vad heter det, bild på vilka som sitter i styrelsen på det oljebolaget som håller på att fördriva som man vill.
Oh.
Och ändå känna ett hopp finns i framtiden därför att jag skulle också kunna vara i den här styrelsen ändå.
Ska jag se min dotter i ögonen och säga till henne att du kommer aldrig kunna få fracka sönder en savann? Jag vill inte växa upp i en sån värld. Nej, och då är det viktigt med de här förebilderna. Precis. Där man kan säga att det kan du visst få göra.
Så jag kan förstå att det kan vara så här. Bara, ja, visst, symbolpolitik, fine. Men de människorna som brinner för kvinnor i bolagsstyrelser vill inte säga att det är symbolpolitik. Utan att det är viktigt av andra skäl. Jag hörde till exempel Andreas Gustafsson från tidningen ETC förklara i Godmorgon Världen varför han tycker att det är viktigt att kvinnor tar plats i bolagsstyrelser.
Jag tror verkligen att det här kan vara en trickle down, att det kan sippra neråt. Andra alliansföreträdare har ju sagt att det här är symbolpolitik. Det här handlar inte alls om den stora massan kvinnor och deras vardag och deras inkomster. Jag tror absolut att det gör det. Har vi mer jämställda styrelser så kommer det att påverka i förlängningen hundratusentals, som inte miljoner, kvinnor i det här landet, i arbetslivet. Styrelserna kommer att göra andra prioriteringar.
De kommer att trickla ner kvinnliga värderingar.
Mm.
De kommer att trickla ner det evigt kvinnliga. Mm. Ut i samhällets blodomlopp. Nej, men precis. Kvinnor kommer göra andra prioriteringar. Prioriteringar som kommer gynna miljoner andra kvinnor. Och göra deras liv bättre. För att kvinnor är ju allmänt kända för det. Att vi ofta gör val som gynnar andra kvinnor. Det är ju vi, eller hur? Du och jag, Moa. Tänker aldrig på konkurrensen sinsemellan. Utan bara kollektivet framåt. Framåt.
Ja, alltså, det är därför vi inte kan ha kvinnor i bolagsstyrelse. Alltså. För då kommer de liksom, förbjuda att deras bolag anställer kvinnor. Och så där, för att ingen ska få komma upp här till toppen nu och knuffa ner mig.
Nej, men jag skojar bara.
Eller, motarbeta allt. Tokiga kvinnor alltså som...
Jag exakt i det här har du inte sett Mean Girls? Det kommer aldrig funka därför att tjejer är så här att de har bara två bästisar som de också är taskiga mot.
Tjejer kan inte leka 3 och 3. Det kommer jag att jag fick lära mig redan på lågstadiet av min fröken. Känt.
Exakt. Och så fort de får en kille så glömmer de bort sina tjejkompisar.
Mm.
Direkt.
Precis. Och vi kan ironisera lite över det här nu och så, men vi vet också att det är sant.
Nej, det är klart att det inte är sant. Men grejen är att det som är grejen är att om man har då det som ligger till grund kanske för den här då liksom hela marknadsliberala tänkandet, det är ju liksom en människosyn som är människa som är rationell och egen nyttemaximerande. Eller hur? Det tror man ju rational man eller vad fan det nu heter. Och fast då föreställer man sig på något sätt att kvinnor utgör ett slags undantag här från det och inte då skulle maximera egen nytta utan maximera kvinnokollektivets egen nytta om de hade suttit på de här positionerna. Mm. Jag tycker bara att det är lite häpnadsväckande som tanke också för att det redan finns bolagsstyrelser. Visste ni det? Ganska många dessutom som redan är jämställda. Så vi, du och jag, Moa, njuter kanske redan omedvetet frukterna, känner kanske, utan att vi veta varifrån de kom, de här underbara feministiska effekterna vibrerar ut från ett stort antal svenska företag. Mekonomen, till exempel. Mekonomen. Mekonomen har en jämställd bolagsstyrelse. Visste ni det?
Ja, jag är inte nog insatt för att kunna bedöma hur det har liksom förändrat Mekonomens verksamhet.
Nej.
Eller hur den skiljer sig från liknande företag utan kvinnor.
Ett annat företag som har en jämställd bolagsstyrelse har blivit berömd av Allbright är företaget Intrum Justitia.
Okej.
Ja. Intrum Justitia.
Det är då man får brev ifrån, ett brev innan det är riktigt illa.
Inkasso. Inkassoföretaget. Man kanske är en ensamstående mamma, man är utförsäkrad, man har lägre lön och pension än män, man har massa inkomstbortfall. För man har tagit ut kanske mycket större del av föräldraförsäkringen, ni vet de här grejerna. Man kanske inte fått någon sjukpenning för man har någon sån kvinnosjukdom som inte har någon diagnos eller behandling. Säger de så att det är psykiskt kanske. Och man kommer hem och man finner på halvmatten ett brev från Intrum Justitia. Och det är då det tänds ett varmt feministiskt ljus av hopp. För man har fått post av sina systrar i den här jämställda bolagsstyrelsen. Eller?
Mm.
Det är så det känns.
Varm känsla.
Varm känsla.
Gemenskap.
Kanske är så.
Framtid.
Kanske är så.
Ja.
Jag har inte själv känt det här. Jag har själv fått brev från Intrum Justitia för inte så länge sedan. Och då visste jag inte detta. Men enligt Andreas Gustafsson så borde bara det att Intrum Justitia, de effekterna borde redan ha påverkat väldigt många kvinnor.
Mm. Ja, det är svårt att veta hur Intrum Justitia ska utforma sin verksamhet då, på ett mer kvinnovänligt sätt.
Några att de mjuka värden ska genomsyra Intrum Justitia.
Eller vad tänker han liksom, på riktigt? Tänker han så att det kommer höja kvinnolöner kanske, eller sånt där, att de kommer se kvinnor så?
Att man ska bli inspirerad. Som när det finns fler kvinnliga musiker på scenen.
Just det. Men den effekten, det är väl någon slags symboleffekt. Det så skulle väl kanske kunna bli. Ja. Att fler kvinnor tänker att jag kan också driva in skulder från samhällets allra mest marginaliserade olycksbarn. Mm. Precis. Varför ska inte jag kunna göra det?
Men det åstadkommer ju inte med en kvoteringslagstiftning. Det här med kvinnliga musiker. Hur många som ska vara kvinnliga musiker på en festival. Det var ingen sån lag om det. Utan det var ju mera, jag vet inte, att Marit Bergman startade ett popkollo för 15 år sedan kanske.
Ja, men har du inte
Annika Falkengren får ett styrelseproffskollo för kvinnliga
potentiella 12-åringar som lär sig.
Nej, men grejen också att det är inte så många som sitter i bolagsstyrelser, alltså individer i Sverige, där 1600 ungefär, eller 15-1600 och sånt där.
Nej, det är ju inte en majoritet av befolkningen.
Och av dem är redan då 32% kvinnor, så det ska öka
med 8%.
Med 8%. Ja. Så det handlar inte om så många individer som det här förslaget, jag menar Andreas Gustafssons feministiska utopi, som han tänker sig, kommer ske. Det handlar om kanske 100-200 Annika Falkengren-varelser som ska zumba in på sina små fötter. Förlåt för det här kvinnohatet. Nej, men de ska gå in helt normalt på...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Från sina då extremt välbetalda ledarjobb in i ett annat rum, ett annat extremt välbetalt fast lite högre ledarjobb. Det är liksom det vi pratar om. Och det gör väl inte så mycket, det är bara det vi pratar om tycker jag. Så det kommer bli lite bättre för dem, typ 100-150 individerna, kvinnorna.
Ja.
Annika Falkengren, varelserna.
Mm.
Det är ju det konkreta som kommer hända. Men jag bara tänker att vi bara är överens om att det är detta vi pratar om.
Ja, det är kanske det.
Men jag tycker bara att det hade varit liksom skönare. Alltså det är så väldigt uppskruvad stämning i den här frågan också. Det fattar inte jag heller varför det är så jävla uppskruvat. Det är väl bara så här, det handlar om 10% av Annika Falkengrens Facebook-kompis.
Vi ska höra på den här gängen nu då, utav, som Little Gender har gjort åt oss. Det är, hon är en kvinnlig artist som finns då för att Marit Bergman startade Popkollo för 15 år sedan. Antar jag. Det kanske var förenklad historieskrivning av mig och varför det finns kvinnliga popartister idag.
Men gör de inte det fel? För har det inte också varit sådana där grejer att de har haft just så här kvotering på festivaler? Alltså jag är absolut emot kvotering. Jag hoppas inte att ni förstår det så av min prata. Jag är bara mot bolag överhuvudtaget.
Nej, men sossarna har ju inte bestämt i alla fall att man ska ha kvotering på musikfestivaler.
Nej, men jag är tjejmad kanske.
Ja, precis. Men det kan väl ändå ha varit så här, typ en ledningsgrupp på en festival har bestämt att så här, i år är det vi som har 50-50. Precis. Har inte någon festival haft så i alla fall?
Jag tror det, säkert. Ja. Det känns bekant att någon har sagt så.
Jo, Little Jinder, hon, har ni tänkt tanken att hon kanske kommer bli svinkänd nu för hon ska vara med Så mycket bättre?
Mm.
Ah.
Just det. Ja, men det kommer...
Att hon kommer bli liksom nästa, vad heter det, hon kommer bli Björn Skifs. Typ. Mm.
Kan vi sälja Lilla Drevet Jingen?
Ja, jag bara menar att vi kommer väldigt ha mycket mer.
Men jag vet inte hur rättigheterna till den funkar riktigt, ifall det gäller hon. Men det blir lite mer, hon kanske lite stjärnglans från henne kommer skvalpa över på den här podden då.
Mm. Vad är det jag lite grann hoppades på?
Glamouren.
Att precis.
Jag tänker att hon kommer göra en cover på... Tommy Nilsson är med. Han har gjort den här... Jag vill att vi ska... Kanske hon kommer göra den här... Jag vill att vi ska älska. Hur är det då? Vad heter hon? Han har fått ligga med Malin Berghagen. Och då kanske det kommer bli en otroligt populär...
Jag vill ha sex med dig, heter
hon. Jag vill ha sex med dig. Oh, förlåt. Jag vill ha sex med dig. Kanske hon gör en låt. Ja. Cover på den.
Ja, vi håller tummarna.
Håller alla tummar.
Okej, hörni, vi ska berätta om våra sponsorer nu.
Ja.
Du som lyssnar på den här podden, jag slår vad om att du är samhällsintresserad. Att du är en woke bae. Jag vet inte hur bae du är, men du är säkert woke. Rimligtvis.
Snyggt.
Du är till exempel woke på det viset att du fattar att man måste organisera sig. Och förutom att vara samhällsintresserad så har du kanske också värsta feta utbildningen eller är på väg att få en. Och då ska du gå med i Akademikernas A-kassa. En trevlig A-kassa som sponsrar Lilla Drevet. Medlemskap kostar 100 kronor i månaden och du får tillgång till inkomstförsäkringen A-kassa, vilket ger dig upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Och din värsta feta utbildning kanske är jurist, samhällsvetare, ekonom, kommunikatör eller något inom HR eller IT. Ni kanske märker att jag har räknat upp branscher som organiseras av fackförbundet Jusek. Och ja, det stämmer. Jusek är också våran sponsor. Ni måste gå med i facket. Gör det för er egen och för era medmänniskors skull. En viktig anledning till att gå med i Jusek är en förbättrad inkomstförsäkring. A-kassan är den här grundplåten, men de flesta som jobbar i branscher som organiseras av Jusek tjänar betydligt mer än A-kassetaket. Så det kan bli ett stort inkomstbortfall om man förlorar jobbet. Men när du är med i fackförbundet Jusek och tar del av deras inkomstförsäkring så är du skyddad ända upp till 80 000 kronor. Du får 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Du kan även bli studentmedlem i Jusek. Det kostar bara 100 kronor som en engångssumma och då är du medlem hela studietiden. I medlemskap ingår en prenumeration på Juseks tidning Karriär och du får tillgång till massa stöd och råd och aktiviteter. Till exempel rådgivning om vägen till första jobbet. Jag var inne på Juseks hemsida och såg att man hade en sammanställning med tips för hur man ska svara på de vanligaste intervjufrågorna under anställningsintervjun. Jusek skriver att om arbetsgivaren säger berätta lite om dig själv, då ska man svara jag glömmer aldrig en oförrätt.
Perfekt.
Står det det?
Ja, så här, låsa ögonkontakt med sin arbetsgivare och så bara säga, jag glömmer aldrig en oförrätt. Väsa fram det genom tänderna. Så det är väldigt handfasta tips så där, som man får.
Jättebra.
Nej, men jag tyckte på riktigt tyckte jag att det verkade vara bra tips där, för att på frågan, de hade ett tips som var så här, på frågan, berätta om dina dåliga sidor. Då skrev Jusek uttryckligen, säg inte att din dåliga sida är att du för envis eller ställer för höga krav på dig själv.
Okay.
Och tyckte jag, men det var respektingivande.
Ärligt.
Att de sa, gör inte så. För det hade man kunnat tänka sig att en mera idiotisk rådgivare om vägen till första jobbet hade kunnat ge just det tipset.
Just det.
Du ska säga, ställer för höga krav på mig själv. Så jag fick förtroende för Juseks karriärrådgivning där. Att de säger nej till sån passivt, aggressivt, blygsamt skryt under anställningsintervjuer. Har du tagit steget och gått med i Akademikernas A-kassa eller fackförbundet Jusek tack vare den här podden? Skriv det gärna i din ansökan. Du kan också berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
I förra avsnittet, tror jag att det var, av Lilla Drevet, så kunde jag delge glädjebudet att min lobbyism håller på att stoppa frihandelsavtalet TTIP mellan EU och USA. Och några lyssnare har hört av sig efter det och bett mig skina lite ljus över samt också stoppa ett annat stort frihandelsavtal som kallas CETA. Comprehensive Economic and Trade Agreement.
Okej,
säger väl jag. Absolut, det skulle jag kunna göra. För CETA,
det är en helt vanlig onsdag.
En vanlig onsdag i mitt liv.
Tror du bara dräper det globala finanskapitalet.
Ja, exakt.
Med hjälp av poddprata.
Exakt. CETA är ett likadant avtal som TTIP, fast mellan EU och Kanada. Och det är redan färdigförhandlat. Det blev färdigförhandlat 2014, så alla detaljer är satta i sten. Det inkluderar en sån här investeringsskyddsmekanism som ju blivit så himla omdebatterat. ICS kallas den nu. Förut kallades den ISDS. De ändrade namnet. Det är det här med att företag ska kunna stämma stater på sin beräknade vinst om någonting ändras i till exempel miljölag eller liknande. Och där kände jag att det var många som zonade ut när jag började prata om det här. Och därför har jag gjort en jingle som sig bör när man pratar om frihandel. Att man liksom får ha en lite uppåt jingle som skapar en mystik och en sexig känsla kring ämnet.
Okej. Ska vi riva av den då?
Jajamän.
Okej, nu blir det lite sexigt.
Jajamän.
What is CETA?
It is the most modern and advanced trade agreement ever made, actually.
This represents a clear danger to democracy. Energy companies could succeed in pushing through controversial oil and gas fracking in Europe.
Ganska så uppåt.
Det är det här igen, att de vill fracka. Det är det enda de vill.
Ja, det är mycket med fracking. Det är så himla lockande med fracking.
Det är det enda
bara.
Som rational man vill fracka.
Undrar om det är som att klämma en pormask, att det är samma typ av tillfredsställelse. Det med att man spränger ner liksom, gift i marken på något sätt. Att det kan vara en trevlig känsla. I don't know. Eller så är det, man blir så otroligt rik.
Men det är så nu kanadensiska oljebolag får fracka sönder Österlen. Och ifall svenska staten försöker stoppa det så får de stämma svenska staten.
Skulle kunna vara så. Men CETA har inte blivit ratificerat. Svårt ord. Än. För det måste det ju bli först. Godkänt då. Men färdigförhandlat. Det kom ju jättemycket kritik. På senaste tiden har det kommit jättemycket kritik mot TTIP och även då CETA för alla de här problemen. Miljöorganisationer och fackförbund och så vidare har blivit vansinniga. Folk förstod att det kommer inte bara vara kanske billigare att köpa lönnsirap, utan det är någon slags nyliberal psykos som håller på att ta över, tänker folk. Och då blev det upprorisk stämning och det här påverkat förhandlingarna, eller ratificeringen av CETA också. Det som hände i somras var att Tyskland och Frankrike låg på faktiskt om att få ett blandat avtal, vilket betyder att CETA ska godkännas i alla unionens nationella parlament för att det ska få gå igenom. Annars så är det kommissionen och något mer.
Ja, så CETA måste godkännas av alla.
Kanske. Den 22 september så ska ministerrådet bestämma om ifall det ska vara ett blandat avtal. Och då kommer det betyda att det måste godkännas i alla unionens nationella parlament. Och då kan det vara så att kanske ett land säger nej för att vi vill i så fall ha visum i Kanada. Om vi inte har det redan, finns två sådana länder. Och då funkar det inte, till exempel.
Så, men annars är det så att det bara kan bestämmas på EU-nivå. Alltså.
Exakt. Mm. Så att det är liksom, det är lite spännande nu. Folk kommer demonstrera och annat faktiskt kring detta. Går CETA på röven nu så kommer det också innebära ganska så garanterat att TTIP inte kommer kunna gå igenom heller. För det här ligger liksom grunden, det är ett väldigt stort avtal och ett av de första i sitt slag. Kanada har ett sånt här med USA också, NAFTA, som många är ganska ledsna över så här i efterhand. Men många också glada.
Mm. Det inkluderar ju också Mexiko,
precis.
Som har fått massa skit, dåliga konsekvenser av NAFTA-avtalet.
Har varit lite ångest. Kan man säga, absolut.
Jag tycker det är inte det här någonting som är dumt det här med den globala kapitalismen, att de beter sig som idioter, tycker jag, med de här nya fracking-hysterin och de här avtalen, för att det har alltid varit ett recept för att vi inte ska bry oss så mycket i västvärlden, vi som bestämmer, att man bara håller på med rovdrift någon annanstans.
Precis,
men det är så jävla dumt att fracka där det bor rika vita människor. Det är det de gör nu. Det är ju verkligen så att skjuta sig själv i foten.
Alltså, det är klart. Guldfot bor. Ja. Alltså nu, Österlen. De har ju haft en massa frackingplaner på Österlen. Och det är verkligen så här, ja exakt, det är väldigt så
det är klantigt.
Det är klantigt.
Vi trodde inte ni skulle märka.
Förstod inte ni poängen med att bara exploatera på ställen där det bor människor som inte har en röst? Liksom så här, vi ska exploatera det alla journalister och sina sommarstugor.
Det är faktiskt jätteklantigt.
Kommer liksom gå till helvete.
Tips till när de försöker få igenom nästa form av frihandelsavtal. Men jag tänkte att vi ska titta lite närmare på debatten i Sverige. För det har inte funnits så mycket av den. Men bubbla lite kan man säga. För 2 veckor sedan så hölls en interpellationsdebatt i riksdagen mellan vänsterpartisten Jens Holm, som skrivit interpellationen, och socialdemokraten, statsrådet och EU- och handelsminister Ann Linde.
Mm.
De debatterade detta. Jens Holm hade skrivit frågor till Ann gällande CETA. Han ville veta varför socialdemokraterna är såna falska pitthjärnor som är beredda att bränna löntagare och en sällsynt fågel på bål. Och om de blir sexuellt upphetsade av det eller bara är onda. Var det han ville ha svar på. Det är en fri översättning, men det var det som han sa att...
Ja.
Berätta för mig nu, Ann Linde.
Mm.
Jag lyssnade på debatten. Och det som var väldigt, väldigt tydligt var att Ann Linde använde den exakta mallen för hur en politiker argumenterar för CETA eller TTIP. Det är nästan som att de kan ha skickat ut en mall till alla som gillar frihandel.
Skulle de inte göra, va?
Menar du att någon sån här näringslivstankesmedia skulle approacha politiker med information?
Det är för cyniskt.
Det är för cyniskt. Moan, går det för långt?
Det är för kränkande.
Ja,
jag bara säger.
Nu är det nog med kommunistparanoia. Nu får du faktiskt gå ut och ta lite luft, Moan.
Då lugnar du ner dig.
Jag gick överstyr. Nej, men de politiker som förespråkar TTIP och CETA gör alltid så att de checkar av några punkter när de argumenterar och debatterar de här avtalen. Jag ska berätta dem för er. Nummer 1, som kanske är den viktigaste, och det är att skratta lite hånfullt när man svarar på frågor om avtalen. Som för att insinuera att den som ställt frågan är dum och pantad, även om frågan gäller alltså ett av världens mest komplexa och omfattande avtal någonsin gällande frihandel. Att man liksom har ett skratt som ligger precis så nära till hands att man nästan inte kan hålla in i det. Detta checkade Ann Linde av oerhört effektivt.
Jens Holm undrar hur vi socialdemokrater kan tycka det är bra med handelsavtal.
Jag återkommer till de andra delen av Jens Holms frågor.
Jag känner ju vänsterns sätt att använda storbolag och hela tiden, men
Man hör här hur, alltså hon kan nästan inte hålla sig för skratt. Och det är ju ett forcerat skratt. Hon är nästan övertydlig med det, för att hon, jag tror hon försöker liksom kompensera för sin lyxfällanskånska, så att hon måste vara, måste liksom ha skrattet ännu mer.
Vad är lyxfällanskånska? Är det mer om
när man ser på Lyxfällan, att det är väldigt ofta den typen av skånska.
Hos de som alltså, är i offren.
Precis.
Sådana som missbrukar Red Bull. Exakt. Och därför har fått ekonomiska problem.
Hon är medveten om det. Och det är inte bra när man är handelsminister och har den typen av skånska, så att hon måste vara ännu mer liksom, ha skrattet ännu närmare, som förvisat. Hells no. Det är första punkten, väldigt viktig att checka av. Liksom, håll på att skratta ihjäl dig när någon frågar så här. Hur funkar den här klausulen som gäller investeringsskyddsmekanismen? Då är du bara så här. Ja, du frågar mig. Ja, du, jag ska berätta för dig. Sen berättar du inte, egentligen. Punkt två, skifta fokus från det faktum att just då stora företag som omsätter miljarders miljarder kommer vinna mest på ett sånt här avtal, genom att exemplifiera med något som tilltalar den dumma som ställer en fråga om det här. Om man pratar med då en miljönisse, exemplifierar man med så här, det här miljöföretaget, det kommer det gå bättre för. Om man pratar då med en vänsterpartist, som Ann Linde gör här, så exemplifierar man med småföretag som vänstern gillar, det vill säga inte kanske Blondinbellas hudkrämsföretag, utan något som går hem, en tidningskiosk i Rumänien som kommer få det bättre. Så det är ett väldigt listigt sätt. Och det checkar hon också. En
kiosk som säljer Flamman, eller?
Ja, men kanske att Jens Holm i alla fall får föreställa sig att de säljer Flamman. Så när hon debatterar detta, så tar hon upp sådana exempel.
Senaste avgjorda tvisterna som vi har tittat på när det gäller investeringsskyddsavtal gäller till exempel tingkiosker i Rumänien, glasfabrik i Venezuela, kaffe och nödodlingar i Zimbabwe.
Hur kan en vänsterpartist vara emot Sida och TTIP?
Men vadå, vad är närodlat kaffe i Zimbabwe? Vad betyder det?
Det var kul, det var verkligen så här att det var så mycket, avslöjade så mycket fördomar om vänsterpartister, så att ja, men det är sånt i så här Chavez och Mugabe. Såna idioter som de gillar, företag i deras länder.
Exakt. Väl genomtänkta exempel som hon tog på de som faktiskt kan vinna på investeringsskyddsmekanismer. En tidningskiosk i Rumänien vill vänstern att den som jobbar där ska dö av svält hellre än att få igenom det här. Listigt och smart. Ett bra sätt att skifta fokus också då. Blir man ju satt på pottan.
Men hur ska du skydda en tidningskiosk i Rumänien?
Hon menar att de här investeringsskyddsmekanismerna främst kommer hjälpa mindre företag.
Okej.
Okay. Baserat på, jag vet inte, eller kanske inte främst, men ungefär lika mycket, att det är viktigt för alla företag. Och det finns ju redan inskrivet i jättemånga bilaterala avtal att man har investeringsskydd.
Ja, men för jag tänker bara att det känns inte som att det är att om någon småföretag driver en kiosk i Rumänien, så kan det väl inte vara så att det kommer någon ny liksom lagstiftning som stoppar dens verksamhet och att den sen stämmer rumänska staten, eller?
Jo, men jag menar, det är väl det de skulle kunna ha gjort då, eller?
Och hon menar att det ska förbättras så, för skyddet för investeringar.
Så här, säg att man hittar på en ny lag i Rumänien som är så här, man ska inte få ha tidningskiosker på gatan längre, utan man får inte det typ.
Okay.
Och då kanske de tidningskioskarna kan stämma staten så att de kan fortsätta ha sin kiosk på gatan.
Precis.
Okay. Ja, men det skulle jag i och för sig gilla ifall det var mer sånt i Sverige kanske.
Tidningskioskar på gatan?
Ja, eller så, uteserveringar. Alltså, ja, uteserveringar, att vi ska ha uteservering hela natten här. Och sen så,
det är sant.
Vi ska inte gå in klockan 11 och sen så säger svenska staten nej, det får man inte göra i SOS i Sverige, och då får man stämma SOS i Sverige.
Det är sant, jag har ändrat mig nu.
Lyssna på det här exemplet då. I Slovenien så var det ett jättestort vårdbolag som svinade sönder hela Sloveniens vård, och då bestämde regeringen så här, vi vill inte att det här vårdbolaget ska få vara verksamma, utan vi vill inte ha vinstintresse i vår välfärd. Då stämde ju det här vårdbolaget staten.
Precis, om verksamheter har privatiserats, så blir det väldigt mycket svårare eller nästan omöjligt att återförstatliga till exempel.
Det får man,
om
man väl nästan inte heller. Det man får typ inte, jag tror inte nu.
Nej,
heller.
Kanske inte.
Jag tror inte det.
Ja, men jag förstår problemet.
I alla fall, Ann Linde, let's get back to her. Hon checkar av alla de här punkterna. Den tredje och också en väldigt viktig punkt när man argumenterar för TTIP och CETA som politiker är att säga att ingenting kommer förändras. Att de har förhandlat det här i 5 år, skrivit kanske 1600 sidor. Men det betyder ingenting. Ingen behöver oroa sig. Absolut 0% kommer förändras. Mm-hmm. Alla som har varit upprörda, ledsna, kränkta, rädda, har fel.
Ja.
Det är ju ett effektivt sätt för att såga ner motståndaren. Och det checkar hon också av. Och väldigt tydlig, även här.
För det första så vill jag bara slå fast att det här med investeringsavtal är ju verkligen, investeringsskyddsavtal är verkligen inget nytt. Jag har haft investeringsskyddsavtal sedan 1950-talet. Så det är inte så att man inrättar liksom någonting nytt, utan det har funnits hela tiden. CETAs investeringsskyddsregler ger inte företag något skydd som inte redan finns i Sverige. Det är ingen skillnad.
Ingen skillnad. Svårt att kritisera det då.
Mm.
Att det är liksom, jaha, har ni förhandlat i 5 år men det blir ingen skillnad.
Det är mera, man kan kritisera hur Ann Linde använt sin tid de senaste 5 åren.
Precis, man skulle kunna, skulle kunna försöka sätta dit dem på att
du har ändå så waste of time. Riksdagslön och så vidare.
Mm. Jag tycker det låter värre än att spela Pokémon Go. Att ha ägnat någonting 24 timmar om dygnet i 5 år som inte kommer ändra någonting i Sverige som redan var så från början.
Sen 50-talet.
Men det stämmer också det där att det var sen 50-talet, men att det har, då var det ju typ så ett fall var tionde år. Och sen har det ökat så här fruktansvärt mycket, de här stämningskrisen.
Ja visst. Och det kostar, det är extremt, extremt dyrt. Så det är ju det som folk är väldigt oroade över, att det ska ske i mycket högre utsträckning och att stater ska behöva betala också jättemånga miljoner för de här rättegångarna i de överstatliga domstolarna. Hur som helst, hon har checkat av allt. Det här är exakt det sättet de jobbar på. De som förespråkar CETA och TTIP svarar inte jättemycket på rädslor. De är liksom som stora syskon som har lust in till källaren och kanske röker på. Och man står utanför och känner att det är något som händer där inne. Det är något som är i görningen. Mm. Sen kommer de ut och man bara, vad är det?
Mm.
Vad är det som har hänt? Och de bara, seriöst, frågar du det nu? Mm. Jag skrattar ihjäl mig för att du är så jävla pinsam. De frågar det nu för att det här är liksom ingenting. Och det kan vara en av anledningarna till att folk också blir så enormt frustrerade över detta. Men då säger de så här, ni är hysteriska. Det är Cecilia Malmströms främsta replik, det är att debatten är hysterisk.
Mm.
Men det kan ju förklaras av det, att vi alla upplever som att våra äldre syskon röker gräs i källaren och vi vet att de planerar och kanske privatiserar vården. Men de säger ingenting.
De bara håller på med en grej och är irriterade över att någon frågar.
Exakt.
Ja.
Då blir man lite hysterisk, Cecilia. Men vi får se 22 september vad det blir i ministerrådet. Blandat avtal eller inte blandat avtal?
Det blir det.
Sitter vi som på nålar, precis som vi gjort i 7 år.
Följetången fortsätter.
Lilla drevet kommer livesända då. Kommer han vaka.
Kan vi inte skicka mig till Bryssel?
Ska vi inte göra det?
Det vore så kul.
Vi kan fråga Aftonbladet om de kan.
Skicka oss till Bryssel, det. Aftonbladet. Thank you.
Ja, jag pratade om de här religiösa friskolorna tidigare. Förra veckan pratade ju du om den religiösa tron på det svenska friskolesystemet.
Mm.
Eller på vinster i välfärden i allmänhet. Och jag tänkte återkoppla lite till det. För jag kommer att tänka på en grej jag hörde i Godmorgon Världen för ett par veckor sedan. De hade en reportageserie som heter Besluten som formade Sverige.
Mm.
Och ett av de besluten var då friskolereformen som genomfördes 1992. Då det var en borgerlig regering. Men sen blev det sosseregering. Och de höll på lite fram och tillbaka med anslagen för friskolorna. De sänkte dem först, men sen så höjde de dem ännu mer. De gjorde så att friskolorna fick 100% av skolpengen.
Mm.
Det genomdrev Socialdemokraterna och Miljöpartiet 1996. Och då kom det nuvarande systemet på plats som ledde fram till John Bauer-skolorna till exempel.
Mm.
Att en enda jävla småländsk gubbe kunde stoppa på sig 100-tals miljoner. Bara genom att facka skolgången för några tusen barn. Bara en gubbe fick så mycket.
Mm.
Vet ni vad han heter?
Nej.
Rune Tedfors.
Hade aldrig kunnat tro att han hade gjort det, Rune.
Nej.
Svält namn.
Men det är... Jag tycker det är så roligt att det heter John Bauer, för jag tänker alltid att den människan som alltså, jag associerar väldigt mycket till den här John Bauer-bilden på det här gamla trollet som sitter på en sån helt stor hög med pengar. Tänker man inte alltid direkt på det. Den som tog Tuvstar. Det är så här, Rune Tedfors tänker jag mig alltid ser ut som det där trollet. Sitter på en helt stor hög med pengar. Mm. Tuvstar kan vara ett sånt barn som är tvungen att gå om i en helt ny skola. Bortrövad.
Jag kan inte det alls.
Va? Tuvstar?
Nej.
Jag känner till.
Okay. Tuvstar är den lilla blonda prinsessan som sitter på älgens rygg. Som blev bortrövad.
Okay.
Den bilden måste du ha sett.
Jag känner igen teckningsstilen, men jag har så här ingen koll alls på det här. Men det låter Sim. Jättebra. Du kan väl göra en grafisk roman kanske. Mm. Med de här figurerna som handlar om... svenska friskolepolitiken.
Det kommer bli riktigt, riktigt, riktigt bra satir. Jag har pyttelite övertydlig, men också så pass point on så man kommer förlåta den övertydligheten.
I alla fall Rune Tedfors, jag säger det namnet igen. Mm. För det är en grej som jag stör mig på med alla de här gubbarna, att de inte är kända.
Mm.
Alla de här Carema och Academedia-personerna. Jag tycker det är så jävla provocerande att de inte är kända.
Mm.
Ja.
Kan inte bara alla ni som lyssnar bildgoogla alla välfärdsoligarker och memorera deras utseenden. Peter Widerman, Rune Tedfors, Patrik Tigerskjöld, Gustav Douglas, Henrik Borelius och så vidare.
Just det, Borelius.
Ta en paus, bildgoogla alla, memorera deras utseenden. Det känns så sinnessjukt att en minister som inte betalade tv-licensen eller blåste 0,2 promille, de är ökända for life för det. Mm. Men att man då kan tjäna flera hundra millar på att låta gamlingar ligga och ruttna i sin egen avföring. Och sen bara i godan ro fortsätta och mysa som styrelseproffs i Wallenbergsfären. Och ingen vet vem man är eller vad man gjort. Så jag menar, jag vill bara att de ska vara kända.
Mm. Det borde gå.
Men det är väl för att i samhället idag så är det så här ett privilegium att slippa vara känd. Alltså typ proletariatet är de som är tvingas vara kända. Det är liksom det som, heter det, om man inte har tillräckligt mycket tillgångar så måste man vara känd.
Mm.
Det är sant.
Hora ut i en jävla docksåpa. Eller hora ut sig själv i liksom en blogg eller någonting. Men den riktigaste lyxen, det som är att äta sig rysk kaviar typ, det är att inte ingen vet vem man är.
Ja, det borde vara en docksåpa med de här personerna skulle ju vara ett förslag då. Att det får dem som straff.
Precis.
Att vara med i någon slags Paradise Hotel tillsammans.
Mm.
Just det, man ska byta från svenska liksom, underklassen till överklassen i de här programmen.
Mm.
Det är ett problem att folk förfäras mer av vad Jockeyboy gör än vad Anders Hultin har gjort.
Men det skulle vara jättekul att ha Anders Hultin i så här lyxfällan, eller hur? Att man bara fick se staplar vad han köpte. Det skulle inte vara kul. Det var riktigt, riktigt, riktigt bra.
Han var ju sista, den sista ägaren av John Bauer när det gick i konkurs då.
Just det.
Och alltså, men han
allmän intresset i vad han har köpt för sina pengar.
Ja,
jag skulle läsa staplar. Vad hände med alla de pengarna?
Men apropå det så var ju det en grej när det försattes i konkurs John Bauer, så la han ut en bild på sociala medier med något så här superdyrt årgångsvin.
Just det,
och skrev lite. Because I'm worth it.
Så jävla bra kändis han skulle bli.
Och då det fick han ju lite, då fick han ju lite uppmärksamhet. Det var inte helt under raden. Så Anders Borgs fru gick in och skrev under och kommenterade. Ja, det är du, Anders. Anders Hultin var Anders Borgs bestman på deras bröllop. Han var med och utformade friskolereformen i början av 90-talet.
Men det är en kaxighet. Liten,
ja, som en sån kaxig, skön kaxighet.
Ja, han skulle vara perfekt i Paradise Hotel. Ja, men jag tycker jag är värd det här. Spelar ingen roll vad folk säger.
Ja, just det. Precis. Det är lite så här... vad heter det? Kanske inte riktigt pejlat av vimpen. Ja, en människa som gör den. Ja, det är svårt när man gör en Instagram-uppdatering. Så här. Är jag helt väck nu eller har jag lite koll på vibben hur det här kommer uppfattas? När man har gjort den så här, sålt John Bauer. Köpt ett jättedyrt vin och sen bara ta den här L'Oreal- sloganen på det.
Mm. Ja, precis.
Får man den här, så här skamkänslan efter man har postat. Bara,
kan det här uppfattas fel?
Jag vill bara att de ska vara kända. Men i alla fall, som jag sa, vart var jag? Det var ett reportage om friskolereformen i Godmorgon Världen. Reporten intervjuar en som heter Gunnar Gårde, som var miljöpartist och delaktig i de rödgrönas beslut 1996 om att friskolorna då skulle få 100% av skolpengen. Och hur såg de på det då? Hur gick diskussionen då? Hur såg ni på frågan om vinst då?
Frågan var överhuvudtaget inte på tapeten, utan det gällde möjligheten för fristående skolor att bedriva försök med olika pedagogiska metoder som sen skulle komma andra skolor till del. Däremot att de skulle börja driva det här för att tjäna pengar, det var aldrig uppe. Inte ett enda riksdagsmöte, inte i någon i utskottet eller så vidare.
Vad tänker du om det då?
Vi borde naturligtvis ha genomskådat den möjligheten.
De tänkte aldrig på det, att någon skulle kunna börja plocka ut vinst. Godmorgon Världen intervjuar också Lena Hjelm-Wallén som är sosse och har hållit på mycket med skolfrågor. Det var Ylva Johansson som var utbildningsministern då 1996 och ledde arbetet med det här, men jag gissar att hon inte ville bli intervjuad.
Nej.
Men Hjelm-Wallén säger i alla fall.
Vi kanske också var naiva när vi la det här förslaget i mitten av 90-talet. I efterhand så tycker inte jag att det där var något bra beslut.
Samma sak är från sossarna. Vi borde ha tänkt på det. Tänkte inte på det.
Nej.
Så var det.
Det var efterklok.
Tänkte inte på det. Ja, det känns som svenska historiens mest ödesdigra lorry-skerts där. Ingen tänkte på det. Jag bara fattar inte. Inte ett enda riksdagsmöte, inte ett enda utskottsmöte dök frågan om vinst upp. Att någon skulle kunna tjäna pengar på det här. Och därmed också att vissa såklart skulle kunna göra det för att tjäna pengar.
Mm.
För alltså i den här svenska friskolemodellen som ni beslutade om är det ju tillåtet för aktiebolag att bedriva välfärd.
Just det.
Alltså okej, om beslutet var att friskolor får bara bedrivas av stiftelser och kooperativ och att det sen ändå började försvinna stora summor i vinst, då hade jag kunnat förstå chocken. Alltså det hade funnits något i den här historien då att ingen hade tänkt på det innan. Men alltså det ni beslutade om nu, men att det ni beslutade om nu ledde till att vinst lyftes ut. Alltså ni tillät aktiebolag strävar efter vinst per definition. Det är inte ett aktiebolag om ni inte strävar efter vinst.
Nej.
Men det är som att de här politikerna när de fattar det här beslutet inte tänkte att ett aktiebolag skulle bete sig som ett aktiebolag.
Nej.
Frågan var överhuvudtaget inte på tapeten. Inte på ett riksdagsmöte, inte något utskottsmöte. Var det någon som lyfte frågan om att ett aktiebolag eventuellt kanske är ett aktiebolag?
Nej, det var OSIS.
Alltså en driftsform som per definition strävar efter vinst och vinstutdelning. Ingen kunde förutse. Hur ska man kunna förutse det innan att ett aktiebolag är ett aktiebolag? Omöjligt att veta på förhand. Nu i efterhand känns det inte som ett bra beslut.
Nej.
Och så var det då. Vi beslutade att aktiebolag skulle få driva skolor, men att aktiebolagen skulle bete sig som aktiebolag. Ingen kunde tänka sig.
Nej, men också så här, att det inte heller så här, vi kom på det efter ett år eller två år. Utan så här, vi kom på det efter 20 år och har fortfarande inte gjort något åt det.
Men det är, jag vet inte, det är bara så svindlande hur mycket, att det är lite svindlande hur mycket makt politiker har, tänker jag. Är inte det? Mm. De här människorna, det är bara så gäng random lallare som gick med i ett ungdomsförbund när de var 14.
Ja.
För de var lite halvtöntiga. Sen var de bra på att bli populära på Bommersvik sommarläge eller någonting. Och sen
har de rullat på efter det.
Så där har de i position. De kan förändra allt för att de inte vet om vad ett aktiebolag är. Vill någon göra reklam för något eller så?
Jag och Dilan åker på en liten turné i oktober. Så kolla in det, ungdomar.
Trevligt.
Mm.
Hur man kan kanske följa dig bara på Instagram eller något. Mm. Förstår man det?
Precis.
Mm.
Följ, hitta. Gå in på internet, sen så kör ni bara. Så finns all info där. On the web.
Gå in på Moas Instagram och surfa runt i några timmar.
Exakt.
Jag kan nämna då att våra vänner i standupklubben Oslipat, Marcus och Fritte, de har släppt Oslipats höstprogram nu.
Just.
För jag tror att jag kommer uppträda ganska många gånger. Oslipat standupklubben som finns i Malmö och Stockholm och Uppsala och Jönköping. Så att jag tror att jag har 4 datum där eller någonting. Så ni kan kolla där ifall ni vill se mig köra standup i en stad nära er. Moa kommer säkert också uppträda.
Ja.
Då säger vi tack till Aftonbladet Kultur, tack till Akademikernas A-kassa, tack till fackförbundet Jusek. Jag heter Ola Söderholm, ni heter Liv Strömqvist och Moa Lundqvist. Hej då, vi hörs om en vecka.
Hej då.